I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Blir du galen över hur långsamt det går för din bebis att komma igång med riktig mat? Har du trugat och testat allt och alla smaker, men utan framgång? Har du slut på knep? Listen up, det här avsnittet av Rulla Vagn-podden kommer kännas som en hel natts sömn med lång frukost på sängen. Just den här veckan så handlar Rulla Vagn-podden om hur man får små barn att börja äta. Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rulla Vagn. Jag är också snart tvåbarnsmamma. Och med mig här i studion idag har jag experten och barndietisten Sara Ask. Hej Sara!
Hej!
Hej! Hur mår du idag?
Jag mår bra.
Härligt! Vi är jätteglada att du är här så att vi får svar på alla våra frågor om små barn och matintroduktion. Vi har fått många frågor från våra lyssnare. Men jag tänkte att jag smyger igång här med en fråga som jag tror att många undrar över generellt. Just när man börjar med smakportioner så ska man ju samtidigt trappa ner amning och eller ersättning. Hur ska man tänka liksom, så att man vet att barnet får i sig tillräckligt från maten och våga sluta med amningen eller ersättningen?
Det är en jättebra fråga. Jag brukar faktiskt påminna om att i början så kan man tänka att man vänjer till maten, inte att man vänjer från amning eller flaska. För att när man börjar med mat så brukar det vara en tid när barnet ändå behöver lite mer av det mesta. Både energi och järn och så vidare. Så då passar det egentligen alldeles perfekt att man fortsätter att amma eller ge modersmjölksersättning så som man brukar. Och beroende på vilken liten krabat man har framför sig, hur roligt den tycker att det är med mat, så kan det ta väldigt olika lång tid. Vissa barn går från en tesked till 100 gram mat på 3 dagar. Och andra behöver ett halvår på sig för att komma upp till den mängden.
Just det här med att de är så olika intresserade. Alltså de här, vissa som älskar mat direkt och andra som är totalt ointresserade.
Ja.
Hur liksom låter man bli som förälder att inte bli stressad när det inte liksom verkar finnas något intresse överhuvudtaget?
Det första tänker jag är att det är viktigt att veta just att det är skillnad och att det faktiskt finns medfödda skillnader i intresse för mat. Så att man inte automatiskt tänker att men det är min mat som är för tråkig, det är något jag har gjort fel. Man börjar med att ta bort det dåliga samvetet. Sen så visar massor av forskning att man som förälder tror att barnet behöver mer mat än vad barnet egentligen behöver. Det verkar som att det sitter väldigt djupt i föräldrasjälen att man verkligen ska vilja att barnet äter så mycket som möjligt.
Mm.
Så att det är ju en väldigt vanlig rädsla det här, att mitt barn får näringsbrist. Det är också så att när forskare frågar barn till föräldrar till barn i BVC-åldern, alltså i förskoleåldern, vad är hälsa för ditt barn? Vad förknippar du med hälsa för ditt barn? Så säger föräldrarna att mitt barn äter. Det är liksom det vanligaste. Men jag tänker att det är viktigt att lägga över ansvaret för barnets tillväxt på, alltså bedömningen av barnets tillväxt är det ju BVC-sköterskan som gör.
Just det.
Och ett litet barn följs ju väldigt tätt på BVC. Det är jättebra. För då kan BVC-sköterskan säga om det är så att barnet halkar efter. Det är ju det tydligaste tecknet på att barnet får i sig för lite. Men jag tänker att som förälder så är det viktigt att försöka se sitt barn, följa sitt barn, inte känna sig stressad. Utan är det så att barnet vill ha en tesked max. Då får det bli en tesked. Ja. Ja.
För just när det gäller det här med smaker så visar ju forskning att bebisar behöver smaka ganska många gånger på vissa smaker för att vänja sig.
Mm.
Någonstans över 8 gånger brukar man ju prata om. Är vi dåliga på det där med att upprepa smaker som man märker att det här kommer ut bara direkt?
Ja, jag tror att det är lätt att missförstå en bebis.
Mm.
Dels så ser man att en bebis kan grimasera och se ut som den tycker att det här är jätteobehagligt. Fastän det är ett led i att lära sig tycka om någonting. Det behöver inte vara samma... Alltså om man tänker så här, när skulle jag som vuxen grimasera på det här sättet? Det skulle vara om jag blev erbjuden kanske något riktigt äckligt.
Mm.
Det behöver inte vara så att bebisen tycker att det är så äckligt. Sen det här med att maten kommer ut igen. Det kan ju åtminstone till en början ha att göra med att när ett barn är van vid att suga i sig mat så beter sig tungan på ett annat sätt än när barnet sen ska hantera fast föda. Så till en början så kommer maten ut för att det blir så när tungan pressar, att tungan pressar ut maten fast barnet egentligen vill få ner den.
Just det.
Men sen tror jag verkligen det här som du är inne på, att man kan vara lite, ha lite dåligt tålamod och tänka att nej men okej, morot verkar inte mitt barn gilla. Jag tänker att vissa smaker kommer man behöva testa under hela barndomen innan man tycker något är gott. Man ska passa sig för att bestämma sig för att nej men mitt barn tycker inte om ditten eller datten. Utan man tänker att men hittills har mitt barn inte lärt sig tycka om det. Men att vem vet?
Precis, hänga i helt enkelt.
Hänga i.
Just det här när man börjar med lite större bitar. Jag vet att jag var jätterädd för det här med att vår son skulle sätta i halsen hela tiden. Trots att han tyckte att det var jättekul att sitta med liksom kokta bitar och sånt där av olika saker. Vad ska man tänka på när man börjar liksom övergå till mer bitar? Och hur rädd behöver man vara för att sätta i halsen?
Ja, det där tror jag är en jättevanlig rädsla. Kanske inte minst med första barnet. Mm. Man tycker kanske att det känns konstigt redan när man börjar med smakportioner. Liksom, och det är puréform, hur ska det här gå? Ja, men det finns lite olika saker. Dels så tänker jag att det är bra att veta att barnet har olika skydd för att, eller mot att sätta halsen, som kvälj- och kräkreflexen till exempel. Men det är ju ändå såklart jättebra att har gått en sån här första hjälpen-kurs. Många BVC-er brukar ju visa vad man ska göra ifall ett barn sätter i halsen. För det kan ju vara så att hur bra mat man än ger så kanske ligger en liten legobit eller någonting på golvet som barnet råkar få i sig.
Precis.
Så att man ändå har sett vad man ska göra. Men sen när det handlar om maten så är det viktigaste att ge mat i rimlig konsistens. Alltså undvika hela nötter, korvslantar, vindruvor, sånt som verkligen kan fastna i halsen. Att aldrig lämna barnet ensamt när barnet äter. Och att i händelse av att barnet liksom får ner någonting och det verkar som att oj, man själv tänker att vad händer nu? Har någonting fastnat i halsen? Att man inte rusar upp direkt och ser livrädd ut om det går.
Mm.
Utan att man först avvaktar och ser, vad är det här någonting barnet klarar själv? För att om det är något som bara har liksom satt sig lite så här, börjat komma ner men inte fastnat, så kan det faktiskt vara något som barnet kan få ut själv genom att till exempel framkalla att barnet kräks ute.
Just det.
Och om man då rusar upp och barnet drar in så kanske det faktiskt är då det fastnar.
Då
så att man,
ja,
så att man försöker ha lite is i magen.
Lättare sagt.
Det är lättare sagt än gjort och det är ju verkligen...
Ja. Ja. Nej, vad säger du? Ska vi köra igång med frågorna
från
våra lyssnare?
Ja, jättegärna.
Hej Rullavang-podden. Jag har en son som blir 6 månader. Han har ätit ersättning sedan han var 3 månader då han började vägra att amma. Sedan han var 4 månader har han fått gröt varje dag som har trappats upp stegvis till en hel portion. Nu vägrar han även ersättning dagtid och är helt galen i mat. Han får gröt morgon och kväll, men när det gäller mat har han inte ätit smakportioner så länge. Jag tycker att det är så svårt att veta hur mycket han ska få varje gång, hur ofta han ska äta och vad han ska få för mat. Hur ska jag tänka? Han får just nu olika rotfruktspuréer och frukt och bär. Men jag tänker att han också behöver få i sig kött och fisk. Hur tidigt vågar jag börja med det? Hälsningar en vilsen första barns mamma i matdjungeln.
Det är lätt att vara vilsen i matdjungeln.
Ja. Vad säger du om det här? Hur ska hon lägga upp det för sin 6 månaders bebis?
Ja, men jag tänker att det är bra om hon vet att Mag-tarmkanalen utvecklas successivt och det finns inga magiska gränser för när magen är redo för olika livsmedel, utan hon kan egentligen prova sig fram och ge av det mesta. Jag håller helt med henne om att det kan vara hög tid att testa fisk, kött, baljväxter kanske, för att han behöver antagligen lite mer substans, lite mer näring också för att känna sig mätt. Gröten som hon ger, jag tänker att det är bra om det är järnberikad gröt. Alltså köpt barngröt helt enkelt. Yeah. För den är ju berikad inte bara med järn utan med andra näringsämnen. Så där får han en hel del i de portionerna. Men att det här låter ju precis som ett sånt där barn som vi pratade om i början som gillar tanken på mat. Han
älskar mat.
Ja, han tycker den här flaskan eller bröstet behöver inte jag längre. Och då tänker jag att hon ska följa hans lust att äta. Mm. Och det är ju fantastiskt. Jag tänker att hon ska försöka ge honom av alla möjliga olika livsmedel. Passa på medan hans intresse är så här stort.
Precis. Kan det bli för mycket att hon går för snabbt fram?
Det är lite trial and error. Man får testa sig fram där. Det kan vara så att han kräks om han får för mycket mat. Eller att han får ont i magen kan också hända.
Mm.
Men jag skulle tänka och försöka redan nu liksom tänka lite i så här vanlig måltidsordning. Frukost, lunch, middag och 2-3 mellanmål däremellan. För det låter som ett sånt barn som faktiskt redan nu är redo för den typen av måltidsordning.
Precis. Hon skriver ju också att han vägrar både ersättning nu och amning.
Ja.
Och om man gör det så kan hon helt enkelt sluta.
Ja, jag tänker att det finns ingen anledning att tvinga i honom det. Det är viktigt att tänka på att han behöver vätska i annan form då, till exempel vatten.
Mm.
Och det är också viktigt att tänka att han behöver kalcium i någon annan form eftersom det försvinner då om hon varken ger flaska eller bröstmjölk.
Mm.
Antingen kan han få lite ersättning i en kopp.
Just.
Så att han får som lite i form av då, ja, tillskottsnäring säger man ju efter 6 månader egentligen. Sen så finns det också kalcium i gröten så att det behöver inte vara något problem så. Inte alls. Men att hon kan tänka på att det behöver inte vara i flaska heller.
Nej, just det. Hej! Sonen på snart 11 månader krånglar med maten. Vägrar allt på sked i 9 fall av 10. Han vill bara äta själv och det ska vara fasta bitar utan kladd. Och även om han får det så äter han väldigt lite. Han dricker ingen ersättning och vägrar att amma. Endast lite välling accepteras på kvällen. Det blir bättre, säger alla, men jag blir gråhårig snart. Vad ska jag göra?
Det här är ju motsatsen till den lilla vi hade förut.
Precis.
Och det är ju precis så här som det ser ut. Jag tänker att det här är en liten figur som kanske tycker att mat är sådär halvkul.
Mm.
Och det är ganska vanligt då att de barnen inte är så förtjusta i att få någonting på sked. Utan de vill styra själva.
Mm.
Man kan nog säga att det stämmer för ganska många barn oavsett intresse när de börjar närma sig ett år. För då börjar de bli så kapabla och det börjar den här självständighetsfasen är verkligen långt gången. Jag skulle precis som hon gör ge bitar av olika slag. Man kan tänka sig ugnsbakad lax, ägg, tofu, kokta rotfrukter och grönsaker. Se till att det finns fett på dem, att man ringlar över rapsolja eller flytande fett av rapsolja eller olivolja. Rapsoljan är så bra eftersom den innehåller omega-3 och omega-6. De fettsyror som bebisen behöver, eller som alla behöver, men inte minst en bebis. Man kan tänka sig att den här lilla krabaten får äta gröt själv, en knubbeliten sken om man kan tänka sig
det.
Och det här som jag kommer återkomma flera gånger, att det är en måltidssituation när andra också äter.
Precis.
Det kan vara extra viktigt för sånt här litet barn. Och inte minst att alltså det här oron för att ett barn får i sig för lite, den kan ju leda till att man sticker till barnet lite kex, lite frukt, lite sånt emellan måltiderna för att man känner att det blev nog kanske inte tillräckligt mycket. Och det i sin tur kan ju leda till att barnet är aldrig riktigt ordentligt hungrig. Så för sånt här barn kan det vara extra viktigt att faktiskt vara hungrig när barnet hamnar vid bordet. Just det. Det är viktigt för alla barn.
Ja.
Bara för att det är så vi ska lära dem, att när man är hungrig ska man äta.
Det blir ju väldigt lätt att man tittar på klockan som man gör lite själv när man ska äta.
Exakt.
Men ja,
och det behöver inte vara något fel.
Ja, hungern är bästa kryddan.
Ja. Barn är ofta mycket bättre än vi på att äta när de är hungriga och inte äta när de inte är hungriga.
Just det.
Och det behöver verkligen inte vara fel att kolla på klockan, för man lyckas man hålla någon slags rutin. Jag tycker själv att det är lite svårt. Men om man lyckas hålla en rutin så är chansen ganska stor att man får in det här att det går några timmar mellan måltiderna så att barnet faktiskt hinner arbeta upp lite hunger.
Precis, men inte för mycket småätande mellan.
Nej, utan försöka tänka 3 huvudmål, 2-3 mellanmål däremellan. Mm. Och då behöver ju inte ett mellanmål vara större än lite frukt.
Precis.
Sådär. Men också försöka, för nu skriver hon ingenting om tillväxten.
Nej, det gjorde hon inte.
Nej, men jag tycker att det är bra om hon har en dialog med BVC så att hon får veta hur känner ni för hans tillväxt? Tycker ni att det är något som är oroväckande i den? Är det så att han går upp dåligt i vikt och växer dåligt på längden, då kanske det är så att det skulle vara bra om hon fick träffa en dietist till exempel som kunde gå igenom hans mat och kanske ge ett tips som är just individanpassade för honom.
Precis, för det som du sa förut, att inte oroa sig i onödan.
Nej, precis.
Så länge BVC säger att allt är lugnt med vikt och längd och så, så ska man inte stressa för mycket själv.
Nej, nej. Mm. Men är det så att man känner att jag litar inte på det här. För det kan ju vara att personkemin med den BVC-sköterska man har inte är den bästa och så. Då kan man ju be om en second opinion, alltså att någon annan också bedömer tillväxten till exempel.
Bra, tack för det svaret. Just det här avsnittet av Rulla Vagn-podden sponsras av Ella's Kitchen, vilket vi är jätteglada för. De gör 100% ekologiska klämmisar, både med frukt och grönt och med mat. Det som vi verkligen gillar på Rulla Vagn med deras produkter är att de är framtagna just för att väcka nyfikenhet och matlust hos små barn. Till exempel har de en klämmis med mexikansk kyckling som ju är en jättespännande smak om man är en liten foodie. Hemma hos oss så är klämmisar ett jättebra sätt att få i våran 3-åring frukt och grönt. Han går själv i matbutiken och hämtar en klämmis från Ellas med broccoli, päron och ärtor. Och vi hade ju inte direkt fått honom att äta en broccolibit hemma vid matbordet. På ellaskitchen.se/kompis kan du som lyssnar gå med i Ellas kundklubb. Då får du massor av peppande råd och tips för hur du gör smakresan för din bebis ännu mer spännande. Dessutom får du hem ett jättefint startpaket med smakprov och roliga små gåvor. Du hittar alltså kundklubben på ellaskitchen.se/kompis. Hej, Rulla Vagn-podden. Min son är...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
4 månader på fredag och jag helammar honom. Men nu de senaste dagarna har han slutat amma efter bara några minuter. Kan det vara dags att försöka ge honom vanlig mat, till exempel burkmat från 4 månader? Hur vet man när bebisen är redo att börja med mat? Vilka tecken ska man titta efter? Det var en bra fråga tycker jag.
Ja, det är en jättebra fråga. Ja. För jag säger ibland så här att just intresset ska styra och då fråga föräldrar bara, hur vet man det? Liksom. De har ju inte någon display i pannan där det står redo för mat. Det önskar man kanske. Nej, men Från 4 månader, Livsmedelsverkets råd är ju att från 4 månader, om barnet verkar intresserat, så kan man börja med små smaksensationer. Bara. Mm. De får testa lite. Och ett tecken på att barnet är intresserat kan ju till exempel vara att de följer lystet, ens egna tuggor från tallriken till munnen. Eller att de liksom stoppar fingrarna i munnen när man själv äter. Eller att de liksom tittar mycket på mat och sträcker sig efter mat. Och ja, men på många olika sätt visar att det här är något jag är nyfiken på. Det kan också vara att de kanske inte visar någon nyfikenhet, men att man själv tar initiativet och erbjuder och ser vad händer. För barn är ju precis som vi vuxna, olika i temperament och olika tydliga med vad de vill. Så jag tänker att det är viktigt också att inte tänka att bara för att mitt barn inte har tydliga signaler så är det kanske inte intresserat. Men i det här fallet så undrar jag, han verkar inte vilja amma så gärna längre.
Nej, precis. I övrigt verkar han inte ha visat så mycket intresse så för
nej,
mat. Det är mer att han inte vill. Han vill inte amma.
Nej, han tycker inte det där är så spännande längre. Jag tänker att det absolut kan vara intressant att se vad skulle han göra om han fick lite mat.
Mm.
Och då är det ju så också att barn som verkar vilja ha större portioner än bara något litet kryddmat om dagen, de kan också få det. Men att det är bra om man fokuserar då på fast föda, som till exempel gröt, eller att man inte, för vad man vill förhindra, det är att man börjar ge så mycket mat att amningen konkurreras ut.
Just det.
I onödan. Så att det är bra att det är just då fast mat som man får och inte modersmjölksersättning, bara så att man går från det ena till det andra. Men jag tänker också att det är bra, såklart, man kan inte alltid säga att ett barn ammar mindre för att barnet vill ha mat istället, utan är det så att barnet kanske har någon sjukdom eller så, skulle det ju också kunna yttra sig genom att barnet har dålig aptit, inte vill äta. Så att barnets allmäntillstånd, hur barnet verkar må, kissar barnet ordentligt, är barnet lika pikt som vanligt eller börjar barnet bli slött. Att man är uppmärksam på det också. Mm. För det är klart att dålig matlust kan ju också vara tecken på att något inte är som det ska.
Precis.
Även om det i många fall är helt naturligt. Och så precis, men att man inte tvekar att kontakta sjukvårdsrådgivningen och BVC.
Precis.
För att diskutera.
Det går ju också väldigt mycket upp och ner just med amningen.
Det gör
jag
ju
i
verkligen
alla fall. Alltså,
ja.
Någonstans där runt 4-5 månader så börjar de ju plötsligt bli väldigt intresserade av hela omvärlden,
exakt.
Allt som händer runt omkring.
Ja,
att så då kan du ju verkligen, eller jag vet själv att man så här verkligen fick gå undan för att det skulle funka med amningen då.
Exakt.
För annars så var det liksom så mycket annat som var mer intressant än det.
Så det tycker jag är en jättebra kommentar. Det kan ju vara helt enkelt det som är saken också. Att han orkar bara fokusera några minuter för det händer så mycket spännande saker runt omkring.
Men hon ska absolut börja och prova lite.
Jag tycker att hon, helt klart kan göra det. Men att hon inte behöver tänka att en, självklart måste vara så att han inte vill amma längre.
Nej.
Utan att det kanske är amningssituationen som behöver mojsas till lite för att han inte ska bli distraherad också.
Precis. Mm. Vad bra. Vi går vidare med nästa. Hej Sara, jag är mamma till en dotter på 9 månader. Vi kämpade länge med att få henne att äta något alls. Varje gång hon skulle äta fick vi sitta och leka länge, sjunga eller helt enkelt stoppa in en tugga mat när hon råkade öppna munnen. Hon verkar totalt ointresserad av mat och nästan allt kommer ut igen. För en dryg månad sen satte vi på babblarna när hon skulle äta. Hon blir som hypnotiserad vid skärmen och då går det ganska bra med maten. Det är som att hon äter på autopilot och vi kan stoppa in sked efter sked. Jag förstår ju att det här inte är bra. Men när vi försöker utan iPaden så gallskriker hon, kniper ihop munnen och vägrar att äta. Jag blir så stressad både av situationen och att hon inte äter. Vad ska vi göra? Den här tror jag att alla föräldrar har kört någon gång eller annan när det bara inte funkar.
När det bara inte
men här
funkar.
Har de ju lite mer fått en vana att hon behöver titta på någonting för att de ska få i henne maten.
Ja.
Vad ska de göra?
Ja, det finns många svar på den här frågan, tänker jag. Men jag ska börja i någon ände. Och då börjar jag i den här änden att jag tänker att det här kan vara en sån här liten filur som inte är jätteintresserad av mat.
Mm.
Man vet att olika människor känner smaker olika starkt och konsistenser olika tydligt. Och hon kanske är en sån som där smaker och konsistenser är väldigt tydliga. Och då blir det kanske skönt att få distraheras av något annat samtidigt för att det inte ska hända för mycket i munnen. Spekulerar jag. Det skulle kunna vara så. Och då är det så att vissa barn som där maten verkligen är ett jättestort problem, då brukar det vara lite äldre barn, där kan det vara ett råd som de får från vården att faktiskt mata vid en skärm. Men det är inte vanligt. Men för dem så kan det vara så att det är det här som funkar och tillväxten ser skral ut och det går inte på något annat sätt. Men bortsett från de specialfallen så är det ju superbra, precis som hon är inne på, om man inte gör det här till en vana. Eftersom det vi egentligen vill att barn lär sig, det är ju att känna vad maten smakar, känna att de blir mätta, känna hur känns det i kroppen när jag blir mätt, när ska jag sluta äta. Alltså någon slags mindful eating är ju vad vi egentligen vill lära våra barn. Och sitter man och äter framför en skärm så blir det ju inte särskilt mindful, såklart.
Nej, det blir på autopilot.
Det blir på autopilot, ja. Jag har jättestor förståelse för den här situationen och den här mamman. Och jag tänker att det jag skulle vilja veta ifall de kom till mig som patienter, det är att hur växer den här flickan? Mm. Hur stor anledning finns det till oro? Har hon några hjärnkällor i det lilla hon äter? Hur bråttom är det att hon ska komma upp i större portioner? Äter de tillsammans? Får hon äta själv? Finns det saker som de tänker inte är nyttiga som de då inte ställer på bordet av rädsla för att hon får i sig för mycket onyttig mat? Men saker som kanske jag tänker så här att ja, men det där är mat som man absolut kan ge till ett barn.
Mm.
Så det finns flera olika skruvar som jag tänker att man kanske skulle kunna skruva på för att slippa ha det här skärmsituationen. Men jag hör dem verkligen. Och det är ju heller inte så att har hon en matstart framför skärm så blir aldrig barn av henne eller vuxen av henne i framtiden. Nej. Alltså verkligen inte. Utan det är bara att jag kastar ut några små frågor.
Precis.
Som de kan fundera på. Man kan skruva på andra skruvar också.
Ska man tänka lite där, om man nu bara helt tar bort iPaden, att inga barn frivilligt kommer att svälta ihjäl, utan att istället försöka att justera lite som du säger på andra saker, eller liksom att minska varje dag eller något sånt där, och liksom försöka hitta ett annat sätt. Är det det du ändå rekommenderar, att de ska försöka att bli av med?
Ja, precis, iPaden? Att försöka se om man kan skruva på andra skruvar.
Mm.
Men jag vill också säga att det finns barn som inte har någon drive.
Mm.
Det finns många fler föräldrar som upplever att barnen inte har någon drive. Mm. Men där kan det också vara så här att föräldrarna förväntar sig att barnen ska äta större portioner än vad de gör. Man kan fråga sig, är barnet ens hungrigt när barnet hamnar framför tallriken till exempel. Men just att ändå, det är en sanning modifikation det här att det inte finns några barn som svälter ihjäl i Sverige.
Nej.
För det skulle kunna finnas vissa. När jag har jobbat kliniskt träffat barn som är 3-4 år gamla. Men som fortfarande inte har lärt sig äta för att de verkar inte bli hungriga.
Nej,
just det. Så de barnen finns, men de är ovanliga. Men däremot finns det väldigt många föräldrar som upplever att de har sådana barn.
Ja, precis. Och det känns ju ofta som att det har med det där med att barnet kanske egentligen går upp i vikt som det ska. Men man blir så himla stressad
när man blir så stressad.
De inte äter.
Ja, ja. Och det här kan jag säga, för att återgå till frågeställaren, så kan jag säga att man ser en tydlig ärftlighet i det här. Mm-hmm. Att vara lite kärv i matstarten. Det finns en tydlig ärftlighet, så man blir lite nyfiken på hur funkade det för hennes föräldrar när de var små och hur förhåller de sig till mat idag. Det är inte ovanligt att man känner igen sig att ja, men jag tyckte också att det var rätt jobbigt med mat när jag var liten. Att man till och med kan minnas det för att man kanske var så i flera år. Och att jo, men jag gillar mat idag, men är jag på restaurang så kanske jag inte tycker att gud vad härligt att testa något jag inte ens vet vad det är. Utan jag vill gärna ha ett säkert kort till exempel.
Mm.
Och det behöver ju verkligen inte, vad jag menar är inte att man ska känna dåligt samvete för att man har överfört sina gener. Utan man ska förstå vad det är som händer.
Precis.
Men misstänker man att någonting inte är som det ska, så kollar man med vården.
Hejsan podden! Jag undrar om det är någon större fara att våra tvillingtjejer som är 7 månader gamla äter lite av vår mat som är saltad. De gillar den bättre och rönen tycks ju vara olika även om BVC säger nej till salt.
Jättebra fråga. Ja. För att den är viktig tycker jag. Jag tycker att det är så härligt att de här tjejerna gillar familjens mat. Jag tror jättemycket på det. Och när det gäller salt så finns ju salt med på Livsmedelsverkets lista över sånt man inte bör ge till bebisar. Men det innebär inte att allt ska vara saltfritt. Utan det viktiga är att man inte skämmer bort bebisens smaklökar med att allt ska smaka salt. För just att man det. Vet att då finns det en risk att barnet fortsätter tycka mycket om salt. Och i Sverige så äter vuxna befolkningen och barn mer salt än vad som vore bra för oss. Men det kan finnas en rädsla hos vissa BVC-sköterskor. Man tänker att nej, men det ska inte vara något salt alls, så var försiktig. Det stämmer att spädbarnets njurar inte är fullt utvecklade. Men det är inte så att de inte kan hantera någon salt. Och det allra viktigaste är egentligen att de får vatten eller någonting att dricka till maten. För att när vi vuxna har ätit något som är lite saltare, då dricker ju vi mer efteråt. En bebis kanske inte kan säga att ursäkta, nu vill jag ha något att dricka. Utan det är någonting man får erbjuda dem då.
Just det.
Så man behöver verkligen inte vara livrädd för salt. Har man möjligheten att ta undan en portion av det som bebisarna ska äta innan man själv saltar, så är det ju också bra. Men det kan ju vara precis som hon har, som hon känner av, att de kanske tycker att det är gott. Alltså salt, salt framhäver ju också vissa smaker. Men jag tänker att de kan också komma ihåg att kan vara tillfälle, nu vet inte jag såklart hur mycket salt de äter i maten, men det kanske är så att det är tillfälle för dem att minska lite för hela familjen. Låta andra kryddor också ge maten smak och veta om att om man minskar saltet lite så tar det några veckor för smaklökarna att anpassa sig och sen så känner man saltsmak bättre.
Precis.
Så det kan ju vara ett tillfälle för alla i familjen att få en bra förhållande till salt.
Bra tips! Rullavagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig en massa kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på rullavagn.nu. Hej! Min son är nu 4 månader och vi har så väldigt smått börjat med smakportioner. Jag vill gärna att han ska sluta amma när han är runt 6 månader. Jag trivs inte jättebra med amningen, men jag kan tänka mig att fortsätta i 2 månader till. Hittills har vi testat potatis, potatis med morot, potatis med palsternacka, gröt och gröt med banan och fruktbré. En del har slunkit ner, men det är framförallt när det finns lite sötbanan eller puré med i bilden. Det mesta hamnar utanför. Så min fråga till er är, hur får jag min son att bli mer intresserad av maten? Här är det ju lite mer tidspress från mamman för att hon känner att hon vill sluta med amningen.
Ja, och då tänker jag så här, det är svårt att veta hur redo det här barnet är. Det var ju ganska många livsmedel de ändå har provat sig igenom. Även om det mesta hamnar utanför så tänker jag att det behöver inte vara konstigt. Jag får inte intrycket att han totalvägrar på något sätt. Nej. Men det är ju inte säkert att han kommer vara helt redo att sluta med mjölk i någon form vid 1/2 år. Så då blir jag lite nyfiken på om det är så att han kunde få någonting i flaska, modersmjölksersättning till exempel, för att skarva när hon vill sluta.
Precis.
Om han accepterar att ta flaska, det är ju inte alla barn som gör det. Men att det kan mycket väl vara så att han kommer behöva ha det som en liksom, trygg bas att stå på.
Mm.
Beroende på hur fort det här kommer gå. Hon var inne där på att han gärna vill ha någonting som är sött.
Mm.
Och det är ju så att barn föds med en preferens för sött. Modersmjölken är ju söt. Och man ser att barn har mycket lättare att snabbt anamma till exempel de här söta puréerna framför maten. Så att med det sagt menar jag inte så här att hon ska fokusera på de söta puréerna, utan bara som en förklaring. Men att de också gärna får vara en del i måltiden så att man liksom flörtar lite med hans smaklökar. Men jag tänker att att det inte är, att här är svårt att säga vart han kommer gå någonstans. Kommer han vara redo verkligen att sluta helt med modersmjölk vid 6 månader?
Precis.
Eller kommer det
men
vara så att
det... kan ersättning vara ja, ett alternativ?
Helt
kan
klart.
Prova.
Ja. Helt klart att de får prova det.
Precis.
Jag tänker också på de livsmedel hon nämnde. Fisk är ju jättebra att testa också. Kött om de vill testa det. Baljväxter i någon form, till exempel röda linser, tofu till exempel.
Mm.
Så att maten får innehålla lite mer substans.
Precis.
Också. Men Livsmedelsverkets råd är ju egentligen att bara ge smaksensationer under den här perioden. Mm. Och egentligen bara öka upp ifall barnet verkar intresserat. Så att det är liksom lite tricky question på ett sätt. Men att han får prova flaska också, tänker jag.
Bra, på det svaret får sätta punkt för dagens avsnitt av Rullavangpodden.
Ja.
Stort tack till dig Sara för att du var här och svarade på alla de här frågorna.
Tack för att vi fick komma hit.
Det var jag har lärt mig jättemycket känner jag.
Vad kul.
Tack också till dig som har lyssnat förstås. Om du också vill ställa en fråga i podden, skicka ett e-post till podd@rullavang.nu. Och vi hörs igen i nästa avsnitt.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.